Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kör, 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 säger jag.
Ja, härligt. Det är måndag den 22 april.
Mm.
Och det har spelats allsvensk fotboll. Och det är också midweek.
Just det. Är det först och främst, är det inte helt sjukt att det är alltså 22 april? 21 april igår. Ja. Och det är ju... Det snöar ju återigen.
Ja.
Och är en plusgrad i Stockholm.
Ja, aprilväder.
Ja, är det verkligen det?
Det ska vara hagel.
Ska vi inte upp och snudda vid 10 nu?
Ja, det kommer.
Jo, men... Jo.
Det är alltid, det kommer, det är alltid bakslag i april, Hugo. Man glömmer det lätt, men så är det.
Alltså. Ja, hemskt är det.
Det kan jag hålla med om.
Svennis, jag måste bara börja fråga. Hur var det att få kliva ut där och ta emot de här hyllningarna?
Fantastiskt. Helt otroligt. Jag vet inte om det är regn eller tårar. Jag tror det är tårar. Det är ju helt fantastiskt. Jag känner mig rörd, tacksam, värme.
Vilka tankar går genom huvudet när du stod där ute?
Massa minnen givetvis från min tid här. Och, ja, vackert.
Men du, vi har sett dig hyllas i England, vi har sett dig hyllas i Portugal och nu här. Kan du beskriva hur det är att ha berört så många människor på så många platser?
Ja, det är ju otroligt vackert och jag... Det är klart jag känner mig hedrad. Jag vet inte om jag är värd allt, men jag tar åt mig ändå. Det är ju, det är vackert, värmande, roligt.
Tusen tack. Njut av den här
tack
dagen.
Tack.
Ja, vi har precis hört Sven-Göran Eriksson. Och man får väl säga att det var inte ett öga torrt när han hyllades på Ullevi. Fint, fint tifo måste man säga.
Jättefint tifo. Jag tycker att nej, men det är när man bara ser Svennis och hans vän, vet han, Stig Fredriksson,
ja.
Som står där och Svennis, man ser hur berörd han blir. Vilket samtidigt som det är de här otroligt vackra scenerna, otroligt vackra måste jag verkligen betona.
Ja, alltså, jag fick citatet där, texten. Vi vet inte var det slutar, men vi vet var det börjar.
Exakt, det är så jävla vackert. Tårarna bara sprutar, va? Så det förstår man ju, väldigt vackert.
Ja, och sen drar matchen igång. Och kamratmötet med två, ja, men äntligen lite så här, hyfsat starka älvor känner jag, som båda ställer ut. Att så här, det här är typ det bästa IFK Norrköping kan ställa ut. Ceesay tycker jag adderat någonting till dem, speciellt nu när han får spela högre upp och inte lira högerback längre. Traustason bakom Nyman, Pritcha till vänster.
Jag tycker att Pritcha typ är som en anfallare bredvid Nyman.
Ja, men de är, det är ju så de ställer ut. Och sen så hur det är på planen, det är ju väl ganska olika. De spelar ju ibland en femback också i Norrköping till exempel, när de ligger lågt. De spelar ju inte alltid bara en fyrback.
Nej, liksom, exakt.
Och den här gången fick ju Sesman Cambo ta plats också i laget. Tycker han stod för en ganska bra insats. Men det är ju det man tar med sig från den här första halvleken, tycker jag, är Pritchas liksom dunderläge som han bränner. Men också
Traustasons alltså.
Ja, och men också Traustasons sen kanonfri spark verkligen.
Ja, det var kul för den var ganska kort in på. Jag satt och kollade både den här och Värnamo eller Sirius Värnamo.
Ja.
Och den är ju inte gammal, alltså lång match innan Selkovic dundrar upp den där.
Ja.
Jättefint också. Men så kommer Traustason och liksom överträffa det med bara den touchar ribban där, så blir det ju lite snyggare per automatik. Otroligt vackert.
Ja, nej men den är ju otagbar. Vichesari tar ju en hel del bra...
Han kan inte göra en bättre match än han gör i...
Men den är ju otagbar, ja.
Eller, alltså Bishisari gör ju en sanslös match. Och Traustason får ju en drömträff. Tycker det är lite märkligt. Det här frisparken uppstår ju ganska kort efter Pritchas frilägesmiss också.
Ja.
Vilket är Norrköpings bästa period i matchen. Det säger en del, för det är en ganska kort period också. Mm. Där de skapar en del. Men det ger ju såklart vind i ryggen. Annars tycker jag att det är ett IFK Göteborg som återigen är ganska bra mellan straffområdena, som återigen kan trycka ner sitt motstånd ganska lågt i banan och skiffla in en del bollar. Med det sagt så saknas kvalitet när det kommer till att både skicka in bollarna i boxen men också att göra någonting av dem. Det är återigen ganska få riktigt bra chanser, tycker jag.
Ja, och när de väl är där inne och de väl gör mål, då är det Paulus Abraham igen. Alltså det är han som någonstans
Macholli som Nick Skarva, va?
Ja, alltså, det är fint avslut.
Ja, absolut. Absolut.
Det är fint avslut. Så är det så åter han igen och det är åter Santos och Macholli som är farliga framåt. Man saknar ju inte Oscar Pettersson. Man trodde att man skulle göra
det. Jag gjorde faktiskt det i andra halvlek. Jag tyckte att här behövs det komma in någonting som är mer målfall. Santos jättebra på att komma fram längs kanten. Kanske saknar lite slutprodukter när det inte handlar om passningsspelet. Han är bra på att komma in med inlägg. Paulus Abraham, ja, han gör ju ett mål, men det är inte så jävla mycket mer än så. Han är rätt fin där när han utmanar en mot en. Macholli tycker jag inte riktigt alls kommer till sin rätt i den här matchen. Ibland alltså han är inte dålig, men jag har ännu högre krav på Macholli.
Ja. Men alltså, sen är det ju att Blåvitt inte lyckas ha 11 man på plan på hemmaplan igen. Nu är det ju 61:a minuten. Tronsen drar på sitt andra gula och det blir rött kort. Och då tar ju Norrköping över liksom efter det. Men det blir ju någonstans här, alltså, jag vill hylla Totte Nyman i det läget. Det är dåligt såklart av Tronsen. Men han gör så Tronsen hamnar på efterkälken där. Han drar honom lite lätt. Och sen så måste Tronsen riva ner honom. Alltså han gör första movet där. Och det är ju bara rutin och liksom klassanfallare som,
ja,
som gör så som Nyman.
100%. Sen så ska ju Tronsen vara tillräckligt rutinerad för att inte behöva riva ner honom på det. Då får väl han avsluta därifrån då.
Mm.
Alltså nu blir det istället straff och rött kort. Det går ju inte att få mycket värre. Ponera att Totte Nyman skulle göra mål där istället. Det är såklart jättetungt. Det är klart att Tronsen ska göra allt sitt yttersta för att försvara det här läget. Men som det blir nu istället, där det är så solklart straff och ett solklart gult kort som det blir ännu värre för Göteborg. Ja. Och det är ju ett läge där de sen, man märker ju att de inte riktigt kan men de försöker ju ta sig framåt, men det blir ju väldigt uddlöst gång efter gång därefter. Så att den här utvisningen har ju större påverkan än vad kanske ett mål i baken hade haft.
Positivt var väl att de inte föll ihop så som de mot Djurgården när de fick en utvisad.
Så är det, men det handlar väl snarare om motståndet.
Norrköping är ju såklart inte lika bra.
Nej.
Men Tim Pritsa bränner igen. Vad tycker du där?
Alltså när Pint dribblar... Nej, straffen. Ja. Det är ju en bra räddning också. Det är klart det är en bra räddning också.
Det är inte mycket till vänster, det är den ju inte.
Nej, men det är ju en bra räddning också. En 18-årig som går åt rätt håll, tar den där.
Ja, går den åt rätt håll så tar han den.
Ja, så, lite
den
så
är ju,
det,
den är ju liksom inte låg.
Nej,
och den är inte ute till hörnet och den är inte hög.
Nej, det är en dålig straff också, absolut.
Traustason. Alltså, han är ju stekhet. Ja, jag ser nästan hellre Traustason eller någon av mittbackarna kliver fram.
Sjuk statistik som Discovery rabblar upp där också. Att Traustason på nu 12 möten då, men aldrig har förlorat mot IFK Göteborg.
Ja.
Säger ju en del. Att han då kliver fram med frisparken. Ja, kanske han ska ta straffen då. Nej, jag håller med. Det finns ju bättre straffskytt. Alltså, även om jag förstår, Tipritsa är säkerligen då en av lagets bästa avslutare.
Ja, förmodar. Det är han ju garanterat.
Men lite rutin behöver man kanske. Mm. Han är ung, behöver lite kyla i de där lägena. Det är jävligt lätt att säga nu efterhand. På träningar och kanske andra matcher kanske han bara smackar upp den där krysset varenda gång. Så det är jävligt lätt att säga efterhand. Men det är ju det vi alltid kommer kunna göra.
Men han
har ju
precis bränt ett friläge också.
Ja, absolut. Men jag tycker när det handlar om straffar, oavsett om det är straffläggning eller om det är i en sån här stor match liksom, så tycker jag det handlar så mycket om vilka spelare känner sig manad själv. För att då har man ju ett psykologiskt övertag ifall man, det handlar ju jävligt mycket om vilka kylar du har och hur manad du är själv att gå fram och ta en straff som avgör om du faktiskt sätter den. Tekniskt kan ju varenda en i Allsvenskan, för att alla har skjutit så pass många skott i sina karriärer att de är tillräckligt bra för att slå en straff. Så det handlar ju typ bara mentalt i det här läget. Sen så ja, med facit i hand så blir det ju fel. Och det är väl fullt rimligt att anta att en 30 plus Traustason och 30 plus Totte Nyman har bättre chans att hålla kylan och sätta den där än Tim Pritsa. Men jag vet inte.
Ja, alltså det här är ju en match som Norrköping ska vinna. Alltså när det blir så. När det blir straff, när det blir utvisning, när de har allting liksom i sina egna händer, då måste de ta den chansen. Och det gör de inte. Men sen kan man ju vända på det. Starkt av Göteborg att, och framförallt Bichesari då. Herregud. Vilken match han gör.
Jag tänker framförallt på den där räddningen där han petar den upp i ribban alltså, som han inte uppfattar live att, eller inte live på plats, utan när matchen väl är igång och det går i vanligt tempo. Att, då tror man att den bara går i ribban. Men jävla starkt, den här sitter ju ifall inte han är där med fingertopparna. Nej, och han är stabil, han är bra med fötterna. Han gör uppenbarligen en hel del matchavgörande räddningar. Nej, det är kul att se att en så ung målvakt, ja, men delvis att han är ung, men att han är så pass bra redan nu.
Det var ju några otroliga målvaktsinsatser den här omgången. Ja, men vi kommer ju komma till Brattberg, men alltså vilken match han gör.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Sen bara noterar också att generalen är i elvan.
Ja.
Svajig inledning måste vi säga.
Men sen spelar han ju upp sig.
Ja. Ja. Jo, det gör man. Det är ju inga avgörande. Men det är ju ingen så här förtroende. Det är ju ingen supermatch heller med det sagt.
Nej, men han vinner ganska mycket dueller ändå. Han vinner typ allt förutom en på marken och en i luften. Så att det är, han gör ju ändå sitt jobb minst lika bra som de tidigare, tycker jag.
Ja, nu tycker jag väl att det var bättre än vad Anton Eriksson har stått för tidigare. Ja. Absolut, det håller jag med om. Men inledningen är ju, där skulle ju Blåvitt kunna göra 1-0 ganska tidigt i matchen.
Ja, sen är ju Blåvitt bra på hemmaplan.
Alltså, jo, men om man tappar, om man skifflar bort en dålig boll, tappar man i det läget.
Om man ser det så här, jag tycker ju att Amadeus är en spelare som ska spela. Och så kul att han har tagit Amadeus på ryggen. Så du det?
Mm.
Han kör inte Sørgaard längre. Nej. Det har något. Nej, men han och Max Watson gillar det mer än Anton Eriksson där.
Ja. Ja, det kan jag respektera. Kan jag respektera, absolut. Men
han förtjänar, alltså så här, kommer man in och gör sin första match för säsongen, så förtjänar han ju liksom mer än ett misstag i början.
Ja, självklart. Det är ju hårt att gå på sådär. Men det var inte den mest fläckfria inledningen på en match och sin första start. Men jag håller helt med, han spelar upp sig. Sen har han den där otur. Jag tycker det är tveklöst så att det är en rensning som råkar gå hem till målvakten. När hela arenan ropar efter hemåtpass. Den är ju, tycker jag, utifrån vad man kan bedöma, väldigt, väldigt tydlig. Så domaren tar ju helt rätt beslut där. Sen så är ju regeln som så. Du vet vilken situation jag pratar om, va?
Ja.
Det är, alltså regeln är ju som så att det är ju väldigt knäppt. För om en domare ska springa och tänka sig in i spelarnas huvud, jaha, men menar han den där, alltså ska det där vara en passning eller ja, ska vad är vi inne på då för PT-nivå? Man får väl dra det lite svart eller vitt där. Det kan ju inte vara en bedömning på hur spelaren, för då är det plötsligt inne och inkräkta på spelarnas spelförståelse. Ska domarna verkligen vara de som avgör det? Även om de har säkert har kompetent, alltså de kan ju fotboll såklart, men förstår vad jag menar? Jävligt illavarslande i så fall. Då blir det godtyckligt. Men det blev rätt, tycker jag. I alla fall.
Ser också att Amadeus nu då också uttalar sig om farsan.
Ja.
Han styr inte över min fotboll. Beklagligt och tråkigt och ingen stöd bakom. Så att det, ja, det märker ju rätt ut där bra. Han och
Ja, han rötte ju ifrån där mot farsan. Så det är helt rätt, jag säger det. Ska hålla sig undan papporna.
Brukar gå bäst då. Även på runt vad heter det? När de står vid smålagsspel med sina kids vill man ju inte hälla dem där.
Nej, men föräldrar det finns ju bra. Det är mycket bra föräldrar också, ska sägas. Men nej, generellt, låt ungarna spela. Kommer att sköta sig. Ska vi ta oss vidare?
Ja, Sirius Värnamo.
Det är så nära att kliver över gränsen.
Där har vi han, Kitten.
Fina Kitten ändå. Jag hade inte lika stor koll på den här matchen som den andra. Men jag kände ju så här inför, det här skulle ju Sirius vinna hyfsat komfortabelt. Och när det slutar 0-1 till Värnamo, då är man ju ändå lite besviken ändå på Sirius insats.
Det ska man vara också. Ja. Jag som kollar hela matchen och emellanåt, eftersom att jag kollade de här parallellt, så har man ju inte 100% koll på båda matcherna samtidigt, utan kanske så här 80% på båda.
Det är svårt. Ja,
det är svårt, men mitt år på Aftonbladet hjälpte när man sitter och kollar fyra matcher samtidigt och live-rapporterar, så att man är van vid att kolla flera matcher på så sätt. Men jag ska säga, i den här matchen var högre tempo emellanåt i den här, så att ögonen drogs ju till datorn oftare i Sirius Värnamo. Var liksom mindre speltekniska misstag och så. Värnamo kom ut jättestarkt. Och lite som du är inne på med narrativet har ju blivit efter Värnamos ganska svaja inledning, såklart. Och att man blir golvade, totalt golvade av Malmö FF på Borås Arena. Men frågan är hur mycket ska man lägga in i det? För att Malmö är ju Malmö och nu är det Sirius och Värnamo, de kom femma i fjol. Visst, de har tappat både tränare och en hel del spelare, men det finns ju kvalitet i det här laget, vilket de visar väldigt bra. De kommer inte till studenternas och liksom tummar på sin spelidé eller gör någonting nytt eller annorlunda, utan de spelar på samma sätt. De spelar sig ur Sirius press, förbi, igenom. Jag tycker att både Gustav Engvall, som jag efterlyste förra veckan tror jag, men även Selkovic, Aydin, tar större ansvar offensivt. De vill ha bollen hela tiden i stort sett.
Det vill bara Selkovic som gör mål, känns som.
Så är det ju, han står på 3+1 nu efter fyra matcher, absolut. Och
man sneglar ju på honom för fantasy, det gör man.
Det kan jag förstå. Sen vet jag inte vad han är prissatt till nu.
6 någonting.
Ja, som i fjol. Med det sagt så kommer ju väldigt mycket, det var som mot Malmö också, där jag tror han har egentligen alla Värnamos avslut. Och det är ju utanför boxen. Nu har han gjort en del mål. Han är ju en väldigt bra distansskytt.
Ja, han har sagt själv att han ska skjuta mycket mer i år utifrån.
Jag tyckte han sköt jävligt mycket förra året.
Ja, han kanske började.
Så det är oroväckande.
Men han började ju i slutet. Han gjorde inte det så mycket i början, tyckte jag. Alltså,
jag tycker han ska avsluta från rätt läge. Och det här, ja, när det är frispark, självklart ska han ta dem.
Han har tre avslut i den här matchen. Alla är ju ändå på mål.
Ja, men det
och alla är ju utifrån.
Ja.
Ja.
Och oavsett om du är på mål, det krävs ju en jävla precision och kraft för att få dem i mål sen. Du ökar ju chanserna ganska betydligt med att ta avsluten in från boxen istället.
Men jag har en fråga. För att om man kollar Sirius då, så liksom, de äger ju bollen i den här matchen ändå. De har flest skott på mål, de har högst XG, men antal bollkontakter på Salek längst fram är 15.
Ja, han är jätteisolerad i den här matchen.
Ja. De får inte in honom i spelet överhuvudtaget. Och 15 är jättelågt för en nia. Alltså så här, Kiese Thelin förra året, han låg ju mellan 20 och 30 ofta. I alla fall. Inte ens...
det är väldigt lågt.
Över 20.
Väldigt lågt. Och jag tycker det märks också. Alltså, man ser ju när Sirius anfaller. att de, ja, men de tar sig runt på kanterna ofta. Det avslutas med ett inlägg mot den bortre ytan ofta, där Salek står. Men sen om inläggen inte håller kvalitet och, eller att han inte tajmar rätt, då blir det jävligt svårt.
Mm.
Alla matcher kommer inte se ut som mot Kalmar, där är två perfekta inlägg av Herman Sjögrell, även om han fick viss hjälp av Magashi där. Och att Salek står helt rätt och är liksom isolerad en mot en ytterback på bortre ytan. Så kommer inte alla matcher se ut. Så där får de ju jobba på att, ja, men, hitta honom. Han får väl vara mer aktiv i sitt spel, både djupledsgående, hitta in bakom, men Sirius kanske måste hitta fler sätt att anfalla på. Jag kan tycka att en sån Milleskog måste hitta sätt att utnyttja honom bättre. Nu i första halvlek framförallt då, så tycker jag, men över stora matcher så tycker jag att det är Melker Hajer som det händer någonting kring.
Han är ju bra.
Ja, väldigt bra.
Han
hittar ytor, han är kreativ, finurlig liksom, hur han både i sin fysik, han är ju ganska snabb, rapp på korta distanser i alla fall. Men också bra passningsspelare och en bra avslutare. Så jag tycker det händer någonting hela tiden när han får bollen. Och det slutar ju med det i forceringsfasen också, att det är Melker Hajer som ska typ ta sig till ytterzon och toffla in den eller få iväg den till Herman Sjögrell, och så kommer ett inlägg. Så man lägger ganska mycket i händerna på honom redan som det är. Och det ska man väl fortsätta göra. Men han behöver hjälp från de övriga där framme. Han har ingen Tashreeq Matthews i år bredvid sig. Marcus Lindberg får förtroendet från start i den här matchen.
Ja, men det var det jag tänkte.
Tycker inte han kom alls rätt i.
Nej, men jag försöker leta var Jocke Persson är inte ens på bänken.
Kanske.
För att,
avstängd va? Han hade ju dragit på sig massa gula kort.
Redan
tre stycken tror jag.
Okej. Det är därför
jag tror
han får spela. Ja. För att han inte är med i truppen överhuvudtaget. Och på Sirius fotboll så skrev de inte det, utan de skrev bara att Filip Olsson inte var uttagningsbar.
Ja, nej, men Jocke Persson, jag vet att de tryckte på det i matchen mot Djurgården, att han, då fick han väl ett gult anta till slut. Så att då missar jag ju den här, vad jag förmodar. Nu har jag inte kollat upp det här 100%, men jag kan tänka mig att det är så.
Men Sirius mittfält är väl ändå fullt godkänt och det som har presterat bäst i Allsvenskan hittills. Alltså Leo Valta, Stensson, Hajer.
Valta är ju klass. Stensson är ju väldigt bra spelare också. Hajer, oavsett om han utgår från en kant eller som en tia, så gör han bra. Marcus Lindberg, som jag sa, kommer inte upp i nivå. Men Valta, Stensson och Hajer, jättebra naturligtvis. Tycker även backlinjen funkar rätt okej. De gjorde det bytet här med. Men återigen, som jag poängterade förra matchen också, man skjuter upp Fölkeling Persson. Det finns säkert en tanke med det. Tycker inte riktigt att man får ut det i så fall. För att det är för många, ja, men du vet, när du kommer upp på offensiv tredjedel, du vill kunna ha någon som har ett, ja, men passningsspelet för den ytan, hänger du med? Någon som hittar lösningar även när det är låsta lägen.
Jag tycker det är ganska lik Piotr Johansson i det fallet. Jag gillar Fölkling Persson.
Han är jättebra försvarsspelare.
Jag tyckte när jag mötte Djurgården och man såg honom live, så han är så jäkla fysisk. Han är ruskigt bra. Han är en mittback från början som blivit högerback här i Sirius.
Jag vill poängtera att han är en dålig spelare.
Ja, men han driver boll, han driver diagonalt in. Då blir han mer intressant, och det är ju samma med Piotr Johansson. När han börjar driva diagonalt in i plan så är han bättre, tycker jag. Men det är ju, jag håller med dig, det är ju andra typer av fötter man måste ha.
Till exempel Dennis Widgren är ju klockren där när han kommer in i sista tredjedelen.
I vänsterfötterna, va?
Alltid vänsterfötter. Det är någonting magiskt över vänsterfötter faktiskt. Ja. De som har det som första fot då, och inte sekundär. Ja. Där är vi ett gäng som har att jobba på. Men jag håller helt med dig. Summerat så är jag besviken på Sirius, som inte riktigt når upp i sin nivå. Jag tycker det är för lite fart som de hotar med. Med det sagt tycker jag att Värnamo gör en jättebra match. De är där och hotar, de försvarar sig väldigt, väldigt bra. Även om de inte tummar så mycket på sitt spel, utan de tror på sin spelidé. Selkovic är bra, Gustav Engvall är bra, men framförallt då, den jag blev mest förtjust i. Vi ser han Frank J. Junior, eller ja. Frank Junior AJ. Ja, jävligt bra alltså. Jävligt bra.
Lik 20-årig Ganon på mittfältet.
Och ganska lik Malik Junior i sin löpstyrka. Alltså det ser man ju, båda de två kort vuxna herrar som men de springer ju för tre, men även väldigt, väldigt duktig med bollen.
Viktor Larsson fick spela mittback.
Ja, sköter det väl okej, absolut. Ja. Och Fredrik Lindström till höger.
Ja. De fick rotera lite där. Mm. Fall väl väl ut.
Ja, men absolut.
Ja. Det är perfekt bortmatch om man vinner med 1-0.
Viktor Larsson är ju en väldigt bra spelare.
Mm. Ja, verkligen. Väldigt bra spelare. Han har många, det är ändå ett gäng i Värnamo som har en högre höjd. Så.
Ja.
Men nej, starkt.
Ja, och svagt av Sirius faktiskt.
Och livsviktigt.
Ja.
Och ta första trean. Ja,
faktiskt.
Nu ska vi ta oss till Malmö-Västerås.
Champagne. Vad heter det? Champagne.
Ingen riktig champagnefotboll där, va? Eller champagne.
Nej, det var ju en champagnematch ändå. Tycker jag. Ja, alltså det här är min typ av match. När det är ändå ganska högt tempo från båda. Västerås spelar en man-man-fotboll som får MFF att liksom se väldigt konfunderad ut. Och bara, man känner så här, oj, det är så här man ska ta sig an MFF på bortaplan. Pontus Jansson i halvtid säger ju det. Vi visste att de var bra, men alltså att det kändes nästan som att man var lite chockad att de skulle vara så här bra. För när de sätter sin man-man, då är de ruska Västerås. Och även fast det blir liksom fjärde raken 1-0-an, så tycker jag de har liksom ett försvarsspel, ett anfallsspel för att ligga på övre halvan.
Och det ett försvarsspel på motståndarsplanen var jag.
Ja, men alltså egen box, det är ju inte så att de har ett jättedåliga egen box. De har släppt in ett mål varje match. Och vad är det då? Det är Elfsborg på hemmaplan, där ett skott utifrån som är typ omöjligt att ta. AIK ska man inte ihåg nu hur de gjorde 1-0. Här är det ju visserligen backar man kanske lite för mycket på en annans skott, men det är ju en offside.
Ja, det ska vara offside. Men det är ju
och där krockar de ihop med varandra. Ja. Så det är ju inte så att de har läckt jättemycket, tycker jag.
Nej.
Kollar man statistiskt också så ligger de ju liksom bra både liksom i deras defensiva och offensiva.
Ja, spel. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Ja, absolut.
Och som jag trodde så kastar man ju också in Offia och Diabaté från start. Passade ju sättet de spelar kanske på bortaplan lite mer än har Jabira Abdi Hakim där. Ali.
Ja, han kan inte pressa lika mycket som Diabaté.
Nej, han är ju stor. Ja. Han är ju stor. Så. Jag tycker Max Larsson återigen visar att han är en klassspelare för Västerås. Simon Gevert springer ju liksom jämnt med Taha Ali där och tar nästan bort honom i stora delar.
Men alltså Lindy.
Ja, Lindy också.
Som är inplockad från Asyl. Ja, jag ska vara tyst om det, för att det har Discovery gjort jobbet och sagt ett antal gånger.
Så. Men sättet han har liksom som manager plockat spelare som passar in i spelstilen måste ju liksom jämföras med det Jimmy Tillin har gjort med Elfsborg över tid. Jimmy Tillin fick ju liksom en spelartrupp som var gammal och som han nästan bara ärvde så i knät, och så tog det många år innan det, i alla fall två innan det verkligen satt. Här har ju Kalle Karlsson fått handplocka spelare, och han har ju stenkoll på Division 1 och Division 2 främst. Men att han liksom kan plocka en sån som Matteo Allivini.
Tycker inte han har kommit till sin rätt i Allsvenskan? Alltså.
Ja, jag tycker ändå han var bra i den här matchen. Jag tyckte att han var fin. Han var bra också, jag har inte sett alla minuter av Västerås. Men jag tyckte att han var bra också mot Bayern borta. I sin första.
Kuppen, ja, då var han ju suverän. Suverän, men därefter i Allsvenskan har han ju inte riktigt kommit upp till den nivån.
Nej, AIK är helt okej kanske. Men sen måste ju komma ihåg, det är ju vad han spelat då. Fyra matcher i Allsvenskan och typ tre i kuppen. Så det är inte så mycket. Jag är jäkligt imponerad av Västerås den här matchen. De står verkligen, verkligen upp.
Ja, det gör de. Det är ju så här, jag vill nyansera bilden utan att låta hård mot Västerås. För det är, vi kommer inte bort från att det är fjärde raka förlusten. Och Kalle Karlsson har gjort ett ypperligt arbete med att sätta ihop en spelidé över tid som gör att de kan både föra matcher, att de försvarar på ett högt sätt, alltså ett framåtlutat sätt, som gör att de vinner bollen högt upp många gånger. När de anfaller, det är inte så att de bara är ett lag som vinner bollen högt upp och ställer om, utan de är väldigt bra på att spela sig upp från egen målvakt eller från backlinjen också. Så de är väldigt bra mellan straffområdena. Jag håller med om att försvarsspelet generellt är ännu bättre än vad anfallsspelet är. Samtidigt så tar de ju sig till offensiv tredjedel hela tiden, gång på gång. Men det är ju där det kommer in. För då, ja, han har hittat spelare som passar för att ta sig fram dit, men ingen av dem har ju någon form av kvalitet när det kommer till att göra det som sporten faktiskt går ut på. Och nu börjar jag låta lite som Birro här, men de är jättefina mellan straffområdet, jättebra, klart bättre än vad jag hade förväntat mig. Det här är såklart en superinsats borta mot det här Malmö FF.
Dahlin får göra några svettiga räddningar
också i början. 100%.
Vilket även Tim Allason gjorde.
Ja, men 100%, men det är också för svag kvalitet. Alltså titta på, ja, men det ska, är det Västerås som har haft oflyt med att målvakten har haft årets match mot just dem? Eller är det avsluten som inte håller riktigt allsvensk kvalitet hittills?
Det är ju såklart att det är en blandning liksom så.
Ja, men det är ändå fyra matcher nu där, ja, där man har pratat om samma sak hela tiden. Och med det sagt, det är ingen kris, för att jag tror att de kommer ta sina poäng. För att när de möter sämre mot så kommer de vara så pass överlägsna.
Ja, hur många kommer vinna över Elfsborg, AIK och Malmö FF liksom?
Nej, det är tuffa motståndare, ja. Men jag vill också nyansera bilden.
Det är ju jobbigare för Kalmar FF till exempel.
100%, 100%. Så är det. Sen så är ju så här, är det någonting som Kalmar har, så är det väl kvalitet där då. När det gäller, de kan ju vara sämre i matchen, i spelet mellan straffområdena, men ändå få med sig resultat för att de har så pass bra kvalitet, lite som AIK också. De kan få med sig resultat för att de har så hög, ja, individuell nivå på vissa spelare.
Gäller att de gör det mot Elfsborg borta idag?
AIK-spelare?
Nej, Kalmar. De har ju inte fått med sig, ja,
nej, det tror jag inte i den här matchen. Men jag menar över tid och, ja, i 30 omgångar så tror jag att det kommer ge större påverkan. Men ja, med det sagt så vill jag också berömma Västerås för sättet de attackerar den här matchen mot Malmö FF. Att man är undertaligt på innermittfältet i mångt och mycket, men ändå lyckas. De två, Linde och Åslund, kompletterar ju varandra så jävla bra, för de är så kompletta som mittfältare att de täcker stora ytor i sättet de löper, men de är också väldigt bra med bollen och har inga problem att hantera en spelare i ryggen på något sätt. Och så kommer fart på kanterna hela tiden. Och jag offjade, det var väntat att han skulle få förtroende, men han kommer ju fri där många gånger, alltså inte friläge utan kommer loss till vänster oftast. Men vad händer därefter då? Diabatea, ja, ibland, jag vet inte riktigt vad, men han springer ju kanske inte rätt alla gånger heller.
Han vinner ju många dueller.
Jo, men då kan man ju ha alltså Ali där uppe också. Han vinner också många dueller.
Jo, fast han pressar kanske inte lika bra.
Nej, men han är ett farligare hot i straffområdet än vad Diabaté uppenbarligen är. Även om han också har missat en hel del lägen. Men vi ska ju också komma från den här matchen, vilken målvakt är det som är bäst? Det är ju Brattberg. Ja. Han står ju på huvudet mellanåt.
Jo, men det är ju också för att Malmö har en spetsigare spelare som är bättre på att skapa målchanser.
Ja, de är inte dåliga i sitt spel heller.
Nej.
För det är ju där, ja, Västerås jättebra insats mot Malmö, men Malmö är inte dåliga i den här matchen. Malmö är jättebra också tycker jag.
Ja.
Kommer till många,
ja, men det är det jag menar. Det är en match jag älskar, ja, att se.
Den är ganska böljande också. Ja. Så här, det händer saker i båda riktningar.
Ja, den är öppen.
Verkligen. Så nej.
Det är två filosofier där det är liksom inte handlar om att bara är en sak, bara anfall eller bara försvara.
Nej.
Utan man har fått ihop helheten. Och det är jäkligt kul att se. Och kul för Brattberg att komma in och göra så många avgörande räddningar. Han sen gör ju Dahlin också en kanonmatch tycker jag. Men Brattberg är ju grym. Och så känner man ju när han får släppa in 1-0, fan, ja, som Tin skrev i chatten, där borde han ju ha. Sen ser man ju i efterhand att, ja, men han ser ju inte skottet. Nej. För att Botheim står i skottlinjen.
Och det är ju att de inte protesterar mer mot det.
Ja, han sa väl det efteråt, ja, att han borde ha gjort det. Men det är väl lite orutin någonstans. Så det är ju klart att det är för dåligt av Oskar Johansson som var domare med team. Annars tycker jag att han var jäkligt bra i matchen.
Stark alltså, domare någon gång tycker jag.
Ja, ja, men
kommer det till, ja, en annan bespottad domare som jag kommer hylla.
Ja. Nej, men han var, och du vet så här, när man känner så här att vem fan är det där? Han har man ju inte sett så ofta.
Nej, det är en relativt nykomling.
Ja, det är alltid kul. Han började döma förra året i Allsvenskan.
Mm.
Nej, Riktigt bra. Gjorde 11 matcher då. Har gjort 3 matcher i år. Tagit kliv för kliv hela tiden. Kan säkert bli bra.
Verkligen. Läste du nyheten inför matchen Malmö Fokus med Peña, där han öppnar om att han kommer lämna?
Jaha, nej. Det missade jag helt.
Det lät väldigt definitivt faktiskt, eller som jag läste det i alla fall.
Mm.
Att han det här kommer bli hans sista år i Malmö.
Okej, ja.
Jävla tungt tapp.
Ja, men ändå rimligt, va?
Jo, det är klart rimligt. Och sydamerikaner brukar ju ofta längta hem också.
Ja, han vill väl hem där, så går väl skatten ut kanske.
Ja, det gör den ju. Ja. Det gör den ju, såklart. Annars tycker jag att Lasse Berg Jonsson, återigen, väldigt bra. Han har inlett den här säsongen på strålande vis alltså.
Ja, det är han. Ja, men han är väl en av deras passningsskickligaste, men börjar bli ett offensivt hot också. Hans skott är ju underskattat alltså.
Verkligen. Men jag tänker framförallt också på hur intensiv han är och aggressiv i pressspel och sådär. Och han vinner många dueller där.
Vad plockar man honom ifrån? Då måste jag gå in och kolla här.
Det var ju från Randers, va?
Ja, det kanske var.
Har jag för mig.
Ja.
Också en dyr investering enligt medieuppgifter.
Okej. Okay. Mm. Ja, det är väl fullt rimligt.
Så att han och Jörgensen plockade de ju båda dyrt från danska ligan.
Ja. Nej, men det och där har de ju täckning, så det är väl inga konst. Mm. Gratis står det här. Gratis transfer enligt Fotmob.
Mm-hmm.
Okay. Kanske var en fet sign-on då. Men det är enligt Fotmob, så det får du kolla upp. Mm. Annars är ju liksom den spelaren som har varit överlägset bäst och som är avgörande är ju Sebastian Anasi.
Ja, men alltså han är helt
överlägset. Jag tänkte på det, hans kontrakt går ju ut 2025. Så ska Malmö få någon form av peng.
Är det sommar, va?
Så är det ju sommar.
Ja, det är senast vinter, men då är det ett år.
Ja, det kommer inte bli lika mycket då.
Nej. Här står det 1,25 miljoner euro i fi. Så jag, jag tror att de betalade någonting på transfermarkt, står det.
Ja. Tror de. Då är det så. Nanas i alla fall ruskigt fin. Skogmar som de roterade in tyckte inte var lika bra.
Nej, han gjorde väl inte.
Han hade det tufft.
Ja, men det är också lite tufft.
Och där kom ju Bussanello in i andra halvlek hyfsat tidigt ändå.
Men ny position för honom. Han är ju en innermittfältare i grunden som i A-lag sammanhang har fått spela till höger framförallt i fjol. Alltså högerback. Och det tycker jag han har skött med bravur tidigare. Men nu har han det lite tuffare, absolut. Men inte för att han gör bort sig fullständigt överhuvudtaget, det vill jag inte säga. Men skönt att kunna slänga in Bussanello då.
Ja. Ja, verkligen.
Tänker jag.
Han är inte helt dålig. Blir man ju glad för fantasy också.
Ja, det är klart det blir. Då har honom där. Fick nöja med Stryger Larsen, Ollan och Nanasi, målskytt.
Aj.
Ska vi ta oss vidare eller har du något mer? Du vill ha fin hyllning till supporten Jens där också.
Ja, alltså otroligt vackert. Man fattar ju att han var en engagerad supporter på läktaren. Det har man ju liksom i sociala medier sett också, att många har hyllat honom. Men det tifot de drar fram där med hans namn och sen bengalen liksom, och bilden där. Det var så jävla snyggt gjort.
Ja, verkligen.
Det är många som har gjort det väldigt bra på tifoscenen i år. Jag gillar ju inte att gradera tifon egentligen, för att det är ett ideellt jobb liksom så. Men Malmö är verkligen där uppe liksom.
I år har de ju höjt sig till och med, tycker jag. Även om de var bra tidigare också. Men klass.
Klass, verkligen. Jag tänkte på att Kiese Thelin kom inte till sin rätt, tyckte jag inte riktigt heller i den här matchen.
Nej. Jag är beredd att hålla med.
Ja, absolut. Där var Botheim bättre.
Ja. Men det är ju så här, Kiese Thelin är ju kanske inte den spelaren som är så framträdande i spelet. Eller så. Men han ska väl vara där inne och avsluta lägena.
Ja.
Och där var han ju inte på sin topp. Så då blir det ju så jävla det blir så påtagligt när han inte har sin dag i målskyttet, eller när han ligger högt i assistligan också, så att det är ingen bara en avslutare, men det blir påtagligt när han då inte gör poäng.
Så är det. Ska vi ta oss vidare till derbyt på söndagen? AIK-Djurgården.
Vilken vill du ha då?
Du får välja.
Champagne. Champagne.
Där det var tredje bästa publiksiffran sen man invigde Friends. Bästa derbysiffran har jag för mig.
Bayerns var högre mot 2019, tror jag.
Var det det?
Jag tror det. Jag såg någon artikel där.
Ja.
Sundsvall toppar, va?
Ja, men de visar ju, jag vet inte om de visade sålda eller antal på plats. Skitsamma. Jävligt roligt att se i alla fall. Fina tifon från båda. Tim på plats för oss. Filmade tifon. Har ni inte sett dem så kan ni gå in på Instagram. Där jag tycker att AIK kommer ut riktigt starkt och dominerar matchen första 30, där man är van att se liksom Djurgården ta tag i saker, vilket de även tycker jag gjorde i cupderbyt, där man var bättre i första halvlek, som blev AIK bättre och bättre längre matchen blev. Men här låter de ju Djurgården knappt ta bollen, och när Djurgården får bollen så tappar de den direkt i princip. Pressspelet sitter, tycker jag. Ytterbackarna som varit kritiserade AIK gör en riktigt bra match. Startar man återigen får man ju liksom ge cred åt Henning Berg, där Koulibaly växer in i det mer och mer.
Ja, det blir bara frågetecknet då kring att Selina hoppar in och gör mål då.
Ja.
Eller avgör matchen.
Jo, men det är ju ändå inte så att Abdelhakim Ali har varit dålig. Han har ju verkligen förtjänat den platsen, och Selina har inte varit lika bra. Sen att han ska få en skada efter 6 sekunder, vem hade trott det liksom. Koulibaly är ju ändå så här, han ställs ut till vänster, men han är ju ändå väldigt centralt, ja. Och låter Björnström få vara bra offensivt, vilket han är. Nu är han också bra defensivt i den här matchen. Men första 30 så har AIK betydligt bättre, men utan att riktigt skapa något. Så Djurgården ligger ju ändå bra defensivt och håller ihop det, tycker jag. Och det är ändå någonstans Ekdal Danielsson, tycker jag. Ekdal gör ju sin bästa match hittills.
Jag tycker inte han är bra alls, alltså.
I första halvlek är han ju det. Jo då. Det är han som tar ut bollen och liksom verkligen vågar hålla i den lite grann och kombinera sig framåt i vissa lägen.
Passningsspelet, jag håller inte med, men man ser ju fotboll på olika sätt.
Ja. Jag tycker han var bra i första. Och det är ju, annars hade man ju Kim och Tolle plockat ut honom i andra halvlek. Och där är ju istället Lidsholm.
Det förstår jag inte. Det är en av lagets spetsigaste spelare.
Jo, det är han ju. Men han har ju inte varit, så bra liksom.
Nej, men de spelarna som har den foten, som har den påverkan både på egen plan halva, på offensiv plan, alltså det räcker ju med att Lidsholm bara slungar en cross över, så kan det vara ett friläge från egen plan halva. Men även om Djurgården tar sig upp högre upp, även om han inte haft sin dag, jag tycker att det är en sån högkvalitativ spelare att han ska alltid vara där, tycker jag.
Ja. Nu har han ju blivit utbytt i ganska många matcher. Så jag tror inte att Kim och Tolle håller med det där.
Det gör de uppenbarligen inte. Och de har ju mycket bättre koll. Och dessutom har Djurgården en jävligt bra konkurrenssituation. Så att, det, att kunna slänga in Besard Sabovic exempelvis. Mm. Han är ju väldigt bra också, tycker jag. Så att, jag förstår vad de vill göra.
Ja, men i alla fall när AIK liksom ändå ligger på, då är det någonstans, tycker jag i alla fall, Danielsson och Ekdal som håller ihop det. Och kan hålla i bollen. Jag tycker att ibland Lidsholm lite för väl ofta försöker söka den avgörande passningen så. Och om han ska vara den som liksom ska dominera ett mittfält, då ska han kunna styra tempot när man ska gå framåt, när man ska liksom ta det lite lugnare. Och där kändes som att första Alex så klarade inte Djurgården av det överhuvudtaget. Och Kim säger ju det i halvtid också, att det är väldigt få raka ryggar liksom så. Utan att citera dem exakt. Men det är ändå Djurgården som skapar den farligaste chansen. Och det är Ekdal som tar sig in i straffområdet och avslutar svagt med vänstern. Men det är ju skapar ju någon form av oreda. Tycker också Faraj är riktigt bra igen i AIK. Jag hörde att, jag tror att det var Axén som inte riktigt höll med, eller om det var någon annan expert, att så här, det räcker inte bara att vara fysiskt stark och liksom vinna sina dueller och gå liksom framåt och ta bollen framåt. Man måste göra mål också. Det har ju inte varit Farajs styrka, utan hans styrka har ju varit det här andra spelet.
Ja, det kommer vara från när han var i Degerfors.
Ja, han var, och man kan addera liksom, att han börjar göra mål också, då kommer han vara en komplett anfallare. Exakt. Det är han ju inte ännu. Och det är därför han spelar AIK.
Exakt. Det var ju
vi såg ju Kitten redan när han kom fram i BP som, vad var han, 16-17 då. Att han var fysiskt stark och stor. Ja, att det är få liksom, i Sverige som är det.
Som fan.
Ja, och det är få i Sverige som är det. Så kommer han lägga till det, då är det klart att han inte kommer spela i AIK, känner jag.
Nej, jag kommer ihåg när han var utlånad.
Vad har man för krav egentligen?
Han var ju utlånad från Levante till Degerfors där, var det hösten 2022.
Ja.
Han var ju den anfallaren, och då fick han ju en roll där han skulle hota bakom. Eller göra i stort sett allting offensivt för Degerfors. Och det gjorde han ju jättebra.
Ja.
Men han var ju den anfallaren under den höstsäsongen, bakom Antonsson som hade högst XG över höstsäsongen. Och gjorde 3 mål på dem, tror jag.
Ja.
Så att det vittnar ju om att han har ju problem när det kommer till avsluten. Och avslutsfasen. Men du har ju helt rätt att ja, han har ju jävligt mycket annat då. Har man en Pitta som är där bredvid, ja, hans expertis ligger ju snarare på att avsluta, medan Omar Faraj ska komma där och bidra med fart och frenesi runt om.
Sen så tycker jag att så här, i sändningen så tycker jag att Discovery kom lite snett på den när de snackade om så här med Kim är sur och det är för att de inte vinner några dueller. Det blev ju någon form av snack i sin sändning. Då var jag tvungen att kolla så här, men det...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nej, det är ju jämnt i duellerna. Alltså det här är ju... Och det säger ju Ekdal efteråt. Nej, det var inte det vi pratade om. Vi pratade om passningsspelet. Och det var ju det verkligen det som saknades, som man inte kände igen. Och om det är en kombination av att Djurgården är dåliga eller att AIK är riktigt bra. Ja, det är väl säkert just den kombinationen där. Celina kommer in och är fin, men det är inte så att han och Saletros är tillräckligt högt upp liksom, och kan slå den där sista avgörande passningen. Nej. Utan det är ju ofta Modesto, för att de lägger ut den på Modesto och ska han göra Dahl och sen komma in. Det är lite för få i straffområdet i det spelet. När de väl gör mål sen i andra, det är ju tack vare att de återerövrar bra och sen ställer de snabbt. Där de gör två riktigt målet, snygga mål.
Ja, men första målet är för svagt försvarsspelare i Djurgården.
Ja, det är andra också.
Ja, jo, självklart. Ja. Men där är det en annan, där är det framförallt Djurgårdens brist i eller Lukas Bergvalls brist att värdera situationen.
Ja.
Det första målet är ju liksom, vilken yta måste du skydda först och hårdast? Ja, men den precis framför backlinjen centralt. Låt dem få komma runt på kanten istället. Det är ju mycket bättre att låta dem få ett inlägg som man sen kan buffla bort med starka mittbackar. Här får ju liksom Celina gott om tid, och de är 3 stycken spelare på den ytan, med spelyta 2 där Djurgården knappt har någon som stör, och då måste mittbackarna upp och stöta. Så jag undrar riktigt vad mittfältarna är där, blir för bortspelade för enkelt, och då Celina trycker bort den. Så kan jag tycka att Jakob Vidar Zetterström ska ha det skottet också.
Ja, och det tyckte jag ändå det var intressant det de nämnde under matchen, att Nordfeldt har väl tagit 1,5 mål mer än vad han ska, och Vidal Zetterström har släppt in 1,5 mål mer än vad han ska. Han var bra i kuppen, men i allsvenskan inte alls lika bra. Där tycker jag att man någonstans nu när det är intensivt matchande ska kolla på en rotation och se vad
man kan... Är det inte så att Malcolm är dålig?
Nej, nej. Han kommer säkert få sin chans. Så.
Verkligen.
Men jag tycker också Gulliksen ofta blir för isolerad ute till vänster ibland. När man inte hittar honom. Han är mycket finare då när han i andra halvlek börjar vandra in. Där spelet blir mer öppet också, där Djurgården blir lite bättre offensivt men tappar det fullständigt defensivt på det centrala mittfältet.
Ja, tycker jag. Helt plötsligt ska Lukas Bergvall kliva ner som en sexa.
Ja, det blir
och det, jag fattar, man vill ha honom på bollen. Ja. Man vill ha honom involverad, för han blev inte alls involverad i första halvlek.
Nej, då plockar ju bort honom fullständigt.
De stänger de ytorna som han vill operera i.
Och där är ju, tycker jag, att Koulibaly också går in mycket centralt.
Ja, absolut. Ja. Och det berättade Henning Berg att det är någonting de pratat om också, att stänga de ytorna han vill vara i. Och Koulibaly tar säkert ett jättestort defensivt ansvar där med det. Och jag förstår Kimmo Tolle och Djurgårdens drag att låta då Lukas komma ner mer.
Mm.
Men är det där han har sin styrka att... Verkligen, han är ju en spelare lite som vi pratade med Martin Åslund. Där ser vi ju, alltså, han sätter ju huvudet på spiken där med att han är ju väldigt opportunistisk.
Ja.
I det där läget, du har ingen aning om vilka du har i ryggen. Du tänker ju bara att du är så jävla bra att du kan vända bort vem som helst. Pang, så är 2-3 AIK där, vinner boll, 2-0, matchen död.
Ja.
Det är ju för svagt.
Och då spelar ju inte Ekdal längre. Det är väl då de byter och han går ner när Ekdal går ut. Annars så lirar han nu där framme. Sen så skapar ju Djurgården, tycker jag, ändå alldeles för lite. Det är väl det absolut farligaste är ju Tokmaks ena briljans när han drar ner ribban där. I princip. Men de skapar ju alldeles för lite. AIK är bra försvarsmässigt. Hela backlinjen bra.
Sotirios, Papagenopoulos, ja, som vanligt kliver fram i derby.
Ja.
Har varit bra i övre matcher också, vill jag säga. Men felfri, ja, i derbyt.
Och 2-0 målet är ju
Det är så vackert,
ja.
Det är så jävla vackert.
Man älskar ju snurrfintar.
Ja, men delvis det, att ha den sinnesförmågan i det tempot.
Men alla där då,
ja, men,
och Faraj så, snurrfint, Selinas passning.
Ja, det är just, men allting sker också på
Pittas liksom chip över. Det är ju
det är ett anfall som det är som att det är registrerat eller regisserat av en mästertränare. Och det, jag säger inte att Henning Berg har pratat om exakt det här, men det är, alltså, de tar exakt rätt beslut i rätt tid. Och då blir det så jävla vackert när det går undan. Och det är rätt passning till rätt person, som återigen rätt passning till rätt person. Och så lilla chippen där, som har kronverket där. Vad säger man? Juvelen.
Kronan på verket.
Ja, tack. Kronan på verket. Det låter riktigt. Otroligt vackert boll. Verkligen. Det är kul att se AIK då också när de är så intensiva i sitt pressspel, att man det hade varit så lätt att inte gå hårt in på Lukas Bergvall där, att stå zonförsvar och stå och vänta och låta, men han får vända upp här för här är han ändå ofarlig, vi leder med 1-0, men man är där och man visar närvaro, man bryter bollen och pang, då ställer man om direkt. Det går så jävla fort och det är med klinisk perfektion i just det anfallet faktiskt. Jävligt vackert.
Djurgården ligger ju fortfarande delad trea i tabellen. Det är ju Malmö som har sprungit ifrån nu med 4 poäng före AIK på 8 poäng. Möts ju här på torsdag. Nu borde ju yttrarna börja leverera lite mer, tycker jag.
I
Djurgården.
Ja.
Och där är det väl att man vill få in Tokmak så fort som möjligt, för Falenius var riktigt svag i den här matchen. Mm.
Ja, Falenius blandar och ger lite för mycket, tycker jag. I matcher kan han vara jättebra. Han har ju sina tydliga styrkor. Men Tokmak är ju såklart en spelare med högre höjd än Falenius idag. Men som Kim säger efter, att han klarar ju bara spel typ 25 minuter max.
Ja.
Så man får ju skynda långsamt.
Ja. Och det är ju samma med Wikheim ute till vänster, att konkurrensutsätta Gulliksen lite mera.
Ja, för han har inte varit så bra efter att Allsvenskan drog igång.
Nej.
Tycker jag.
Han är bra i det defensiva arbetet, tycker jag. Han är bra när han väl får chanserna, så har han ju smält dit dem. Men det kanske är att han involveras lite för lite då. På något sätt. Och jag tycker ofta man har sett att när han vandrar in i planen och han kan kombinera med Bergvall till exempel, då ser det bättre ut. Men det är ju inte så att han kommer vara en, han är ingen Ta'al som dribblar av gubbe efter gubbe liksom.
Nej, precis, precis. Och det är ju det du säger
där med att
han är ju som bäst när, ja, Wikheim kan ju gå längs kanten, ja, mer på utsida och insida, men Gulliksen framförallt insida då, och vill kombinera. Men det är ju samtidigt den ytan som alla motståndare vill döda mot Djurgården, mm, och mot i stort sett alla lag. Så att det blir ju ofta väldigt trångt där. Då krävs det att man är fläckfri i sitt passningsspel och sina kombinationer. För tappar man målen, då blir det ju jävligt tungt.
Så, jag skulle vilja se, det kommer ju komma rotation från start, men jag skulle vilja se Terkelsen som högerback. Någon match här. Kanske blir mot Gais. Om man spelar Piotr nu mot Malmö, för att man vill ha den defensiva styrkan. Men sen att man startar till exempel Terkelsen, Gais på lördag innan man har cupfinalen där på onsdagen. Jag tycker också kanske att Uno Larsson ska få någon chans.
Istället för?
Tenno. Mm. Tycker han är, ja... Han är inte lika bra på fötterna som... Jag, nej, gillar Unes fötter.
Ja, ja.
Men där är han, är en bra, jättebra, en bra liksom försvarare till honom. Han är stark, mm, liksom så. Han har ju också ett... han får ju ett superläge om inte Hummet hoppar upp och nickar den. När de slår in den i andra halvlek där någon gång. Man ser att han blir helt tokig på att han inte släpper den Hummet. Så han är ju stark offensivt också. Men lite rotation där. Jag tror att också att Sabic skulle passa bättre mot Malmö istället för Ekdal. Sen är det ju den stora, eller en stor snackis här inte, men Musa Gurbanli, vad sysslar han med?
Ja, jag såg det där igår. Det dök upp lite i skymundan så där.
Ja.
Men då är det ju Gurbanli som ska ha avföljt Djurgården på Instagram och tagit bort alla så här beskrivningar på att han spelar i Djurgården på sina sociala medier.
Ja, nu har han ju lagt till det igen. Så jag,
ja,
har sett.
Okay. Ja. Ja, men han har väl fått en
tillsägelse.
Ja, precis. Ja. För han har inte varit med i truppen på senaste ens.
Senaste två.
Precis. Och det var ju ändå en värvning som Djurgården, vad jag förmodar, la en del pengar på. Han var väldigt uppsnackad när han kom från Karabag.
Men så agerar man ju inte. Det är ju bara...
Nej, självklart. Men det är klart att han är frustrerad. Ja. Det säger ju Bosse också, att spelare som inte får speltid blir ju frustrerade. Men ja, nej, så agerar man såklart inte.
Man trodde inte att Gurbanli skulle vara en sån.
Nej.
Riktigt.
Nej, men han är ju ung också. Ja, ungdom. Ja, AIK tycker jag bara... Nej, fan, de är jävligt starka alltså. De är tillbaka till det AIK. Alltså, det har vi konstaterat nu, men det blir ju mer och mer tydligt för varje match som går. De är tillbaka som tunga AIK som gör jobbet och som kommer plocka sina segrar. Titt som tätt, det är jag övertygad om.
Ja, verkligen.
Det finns så mycket kvalitet i det där laget. Och Henning Berg,
ja, startelvan.
Ja, startelvan, absolut, ja,
Henning Berg hatar ju att göra,
ja, det förstår jag,
det är ju typ kanske 13-14 spelare som är riktigt bra i AIK,
ja.
Sen vill han ju inte byta in fler.
Nej. Och det respekterar jag och det förstår jag. Verkligen, för att det finns inte den kvaliteten i övriga truppen överhuvudtaget. Men jag tycker att Henning Berg ändå, han ska ändå hyllas. För att ja, det är inte det laget jag helst tittar på för att söka inspiration om hur jag vill spela. Men det finns heller inga rätt eller fel på hur man vill spela. Det är, vissa tror säkert att jag bara tror att man ska spela possession och sådär, och att Malmö FF är facit, eller att Hammarby när de håller på och pillar runt bollen också är facit. Nej, det finns inget rätt eller fel. Alla spelar på sina sätt. Man kan få resultat på olika sätt. Jag har mina preferenser. Jag tycker inte att det är så AIK spelar, men de är ju fortfarande jävligt bra. Alltså jävligt bra. Det är inte så roligt alla gånger, men de når ju resultat med det.
Möter ju Värnamo på onsdag och sen Malmö på söndag.
Där de inte har vunnit sedan 96.
Då kommer de ju behöva rotera lite. Eller tror han att dundrar på med samma manskap?
Han dundrar ju på. Naturligtvis dundrar han på. Ja, men det kanske är Taha eller något sånt där som...
Ja,
som
det är klart att Taha gör det för
lite speltid. Får spela någonting sånt där. Och kanske lite tidigare inhopp möjligtvis då på kanske Viktor Andersson eller så här. Eskil Ed kommer ju säkert få någon start och så.
Ja, han har varit lite småskadad då.
Ja. Nej, men nu hoppade han ju in och gjorde väl inte karriärens bästa inhopp, får man väl säga.
Nej.
Utan det fanns ju en del att anmärka på där. Men tidigare har han varit bra. Så man hoppas väl säkert på honom en hel del. Erik Ring kan, nej, de kommer inte peta Modesto, men för att Modesto är alldeles för bra. Men Erik Ring kommer säkert få något inhopp tidigare och så, tror jag.
Yes. Ska vi ta oss vidare?
Det gör vi.
gränsen.
Börjar få brista i kreativiteten här på dem. Jag har
du ansvar över mixerbordet så är det du.
Det är lite för långa, de flesta av dem. Jag kunde inte trycka in champagne här faktiskt, det kunde jag inte göra.
Vadå, Gais Mjällby, det är väl champagnefotboll?
Nej, det var det inte. Det var det inte.
Nej, det var ingen kanonmatch.
Nej, och framförallt är jag jävligt besviken på Mjällby. Men jävligt
viktigt, ja.
Väldigt besviken på Mjällby i den här matchen.
Årets sämsta insats.
Ja, det kan jag köpa, absolut. För jag tycker inte att man gör sig själva rättvisa i den här matchen. Alls, det går liksom inte att känna igen. Det är för obeslutsamt, tycker jag, i många delar.
Och Jesper Gustafsson var inte glad efteråt direkt.
Nej, jag förstår det också. Det är... kan inte riktigt sätta finger på vad det är, för Mjällby är Mjällby, men utan att... Men man jobbar väl, man har ju sina löpmeter, men det är också samtidigt det där offensiva spelet som jag och vi har hyllat tidigare, som, alltså att de adderat saker, nej, det fick vi inte se någonting här av. Sen så roterar de ju också en del, ska vi också vara tydliga med.
Gustafsson var ju också besviken på duellspelet. Det är väl någonting man säger, det ska man ju få av Mjällby.
Alltså, ja. Varenda match. Ja. Det är
om han då är besviken, då känner man så här, vad fan har hänt här liksom?
Ja, precis. Ja. Sen med det så vill vi inte ta någonting från Gais. Gais gör en rätt bra match. Men Mjällby som Mjällby vinner ju den här fighten. För att även om Gais nu vinner med 2-1, och det är ganska välförtjänt, så är det ändå en ganska jämn match. Och med jämn match så pratar jag verkligen om knappt några högkvalitativa chanser överhuvudtaget, tycker jag. Det är, ja, men Gais har 15 skott, men var kommer de skotten ifrån? Det är ju inte, Mjällby har ju fortfarande ett rätt vasst försvarsspel, men det är för slarvigt med bollen, tycker jag, i Mjällby. Passningskvalitet alldeles för dålig. Noel Törnqvist börjar bli för ofta nu. Det är svajiga ingripanden. Ja, det måste vi kunna märka på faktiskt.
Ja, absolut.
För att det är, nej, men i den här matchen så är det ju det som gör att den inte slutar 1-1 utan att det blir 2-1. För att han är där och tafflar. Och det är inte någonting heller som han ska göra och som långsiktigt kommer ge Mjällby fler poäng, att han är där, utan det här är ju bara dåligt, hans ingripande. Sen så blir det ju såklart speciellt när man behöver byta ut Tom Pettersson. Jag har ju kanske slängt ur med det några gånger, att det spelar ingen roll vem som är mittback i Mjällby, för att de är så trygga. Det är klart att det gör det, uppenbarligen. Nu kommer, vad heter han, Killerich in, va? Så dansk har jag för mig att de värvar,
eller de byter ju också ut Rössler i paus, och Rasmus Wikström är ju startar inte ens matchen.
Nej, han är skadad, är ju, borta ett tag
nu. Då är det en helt ny backlinje i andra halvlek.
Ja. Och det är klart att det påverkar en del. Men jag tycker ändå man kan sätta krav på, eller ställa krav på hur man bedriver sitt passningsspel. För den nivån är för dålig i den här matchen i alla fall. Är Bergström avstängd eller?
Jag vet inte faktiskt.
Fan, det är svagt att inte ha koll på det.
Jag brukar alltid gå in på den här avstängda på svensk fotboll.
Ja, den är lite svajig ibland också.
Är det?
Ja,
svensk fotboll borde jag ha koll på det. Han borde vara avstängd, för han är inte med i truppen heller.
Nej, precis, det är det jag tänkte också. Så jag sitter och researchar nu på det. Borde man ju ha kollat redan då. Men Jagne där, som, ja, men det tycker jag ändå är kul att man slänger in Jagne. För att han har ju, men man vill ju se mer, för att han har ju en sån höjd i sitt spel. Men det är ju också djupa dalar, höga toppar för honom. Och i den här matchen så är vi ju mer inne på dalen. När det kommer till prestation, ser inte av honom så jävla mycket. Blir inte involverad. Medan Gais gör det bra. Jag tycker mittfältet med Henriksson Åberg, fin i sin bollbehandling, hur han kommer ner, hämtar boll ofta. Och Milanovic, Häckenprodukten, va? Eller är det det? Nej, det är Henriksson som är Häckenprodukten, va?
Inte Milanovic, det kanske från båda, Häcken, kanske är det. Från början. Ja. Jag tror det.
Både
det.
Och sen så Gais bästa spelare, den som måste göra någonting, är ju Lundgren, Gustav Lundgren. Ja. Och han är ju jävligt bra i den här matchen också.
Alltså förarbetet till målet där, då. 1-0 målet, det är ju han som sätter upp det.
Sen, vacker överhopp av Amat Carrillo också. Ja,
man är ju svag för överhopp.
Jag tror du skulle säga att man är svag för blå hår.
Nej, det är inte svag för.
Inte. Det noterar man ju. Han sticker ut på planen. Det är ju ännu tydligare än ett sådär skrikrosa skor, du vet.
Är det så du vill sticka ut då?
Jag hade nog undvikit den, men jag tycker det piggar upp. Allsvenskan har alldeles för homogen när det kommer till frisyrer och hårfärger. Här snackar vi en kille som går på sin egen väg. Ja. Och det ger ju resultat. Han hoppar över bollen och det är mål. Jakob Elam med succéinhoppet.
Ja.
Verkligen.
Ja. Jag vet inte vilka var det som snackade om Kupelav tidigare, men han är ju, han har inte riktigt fått till det i någon klubb sådär.
Skövde.
Ja, men det var ju länge sedan nu. Det är lite som när Biro lägger upp sin På spåret pokal. Det är länge sedan, pappa.
Han fortsätter ju med det också, ja. Med regelbundna mellanrum.
Han har ju mer att erbjuda i alla fall än en Al Holmström, som är liksom en, ja, en bra
tank.
Ja, en bra boxspelare så. Och han hoppas ju att han kan få lite kontinuitet här i Gais. Ni träffade ju honom nere på Gaisgården. Vad var känslan då när ni träffade honom? Och vad, hur gick snacket liksom?
Nej, men att ja, du.
Du kommer knappt ihåg det.
Jo, jag kommer mycket väl ihåg. Nej, men han, är, han tror ju på sig själv och att han, han ska bevisa sig allsvenskan i år.
Ja.
Och jag tänkte ju att det redan på förhand det är en jättebra match, han och Gais.
Mm.
Gais som behöver något ungt men spetsigt. Där är väl Jakob Elam det till, alltså i alla fall i någon bemärkelse är han väl ung och ung är han ju, och spetsig, han är snabb, rivig liksom. Men
han, är, va, han har varit skadad.
Båda
va?
Lagen är ju en del alltså dels oprövade. Alltså Jakob Elam är halvt oprövad i allsvenskan, även om han förvisso gjorde två baljer tror jag för Halmstad i fjol på lån, men Gais är ju oprövad i en allsvensk kontext. Så det, det är ganska bra, de kan ju båda växa med uppgiften, tänker jag. Och nu, jag säger inte att det är, man kommer inte låna den gröna pennan för att rätta det efter två petningar här mot Mjällby. Men det är ju ett jävligt bra steg i rätt riktning.
Han måste ha varit skadad va? För han, inte, han fick hoppa in mot Norrköping men inte varit med innan dess. Och 14 minuter här. Så det kanske också om man ska fippla in om Gais börjar få ett bra schema.
5,5
i sin fantasy. Ja. Mm.
Absolut.
Ja.
Absolut. Sen så nej, jag har väl inte mycket. Det var ingen, jag kollade dubbelskärm på den här också så att, men i den här matchen hände det inte lika mycket, utan det var ju en del tekniska misstag så att säga.
Mm. Men otroligt viktigt för Gais.
Nej, blir tungt
som plockar sin första trea på hemmaplan och
ja, sin andra två vinster, två förluster.
Ja,
det är väl lite fyskamma.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. 6 poäng efter 4 matcher. Det är ju en bra start för Fides gäng. 5105 på plats också.
Ja.
Ja.
Det är väl okej.
Gais belongs in allsvenskan.
Mm.
Ja, det gör de.
Det, det får de väl de sportsligt bevisa över säsongen, tänker jag. Men nej, de är lite pendlande i prestationer tycker jag, Gais, vilket är fullt naturligt för en nykomling. Så att jag vågar inte dra någon domedagsklubba över klubben än. Men när de ser dåliga ut så börjar man ju oroas över deras allsvenska existens. Mm. Men nu då kan de ju studsa tillbaka, och det är väl en styrka i sig att kunna göra det efter en träningsvecka. Så imponerande på så sätt.
Ska vi ta oss vidare?
Champagne.
Ja, helt rätt.
Vad heter det? Champagne.
Champagne. Är det på Hisingen eller?
Nej, BP.
Halmstad BP.
Champagnefotboll.
Var det då?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men man såg ju inte komma att Andreas Johansson och Josef Baffo inte skulle starta den här matchen. Nu är det ju istället Marcus Olsson, tvillingbrorsa till Martin, som normalt är vänsterback, och Valentin som är mittbackspar. Och då... Ja, då är det såklart att det är uppförsbacke direkt för Halmstad om man inte har liksom sina två kanske absolut viktigaste spelare. Men BP, jag visste att de skulle komma ner och vara bra. I den här matchen så kanske man liksom förväntar sig att det ska vara lite jämnare, men jag tycker BP är så jäkla fina. Fan vad rätt de har hittat.
Och hade du liksom väntat dig att det skulle vara jämnare alltså?
Ja, men jag visste ju inte på förhand att de skulle vara, att de inte skulle starta. Det hade jag inte koll på. Hade du koll på att...
Ja, men jag visste att de skulle ha ett helt nytt mitt loss.
Ja, nej, det hade inte jag koll på. Så.
Det,
men
för Johansson är ju skadad. Ja. Så och väntas ju vara tillbaka i typ mitten av maj.
Okej. Okay, ja.
Så ja.
Han skjuter upp firandet den mesta allsvenska spelaren. Men man är inte förvånad över BP längre att de gör bra insatser på rullande band här nu och att firma Olof Mellberg Ingelmark får ihop det. Nej, ruskigt imponerande. Så imponerad av Fritzson också. Vilken vår han har haft.
Ja, verkligen. Ja. Jag har tagit
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Enorma kliv skulle jag säga. Han har ju verkligen blivit en nyckelspelare i BP.
Men du vet, förra året pratade vi mycket om Lidsholm såklart, men också typ Kevin Ackerman som kom med i januari, Oskar Pettersson sådär. Men, och så blev ju Ackerman skadad sent in på den här säsongen. Vi skulle ju ha honom i podden, men så blev han ju skadad under helgen där. Mm. Och man kände så här, man fick något DM att fan, det är inte läge att göra podd nu, och nu kan han vara borta länge. Och så här, vad har vi BP riktigt? Så går de in, plockar tre danskar, slänger in Fritzson, har Vasis på topp som är
helt rätt. Ja. Även om man fortsatt har en del att bevisa när det kommer till målskörden.
Ja, vilket jävla assist han gör.
Jo, absolut, men mål, han står ju på högst expected goals i hela serien typ. Ja. Så han ska petat in några bollar till, men jag gillar spelaren. Jag tycker att han är bra.
Ja, alltså det är, fortsätter de spela så här, då ska han ju också ha plats i fantasy. Han
gör ju poäng i varje match då. BP i Europa eller nästa år. Är de så bra?
Nej, det är de inte. Men de är jävligt bra. Mm. Det är ju över halvan i år. Alltså det är med den här truppen.
Såg det inte likadant ut i fjol då? Vid den här tidpunkten?
Nej, det gjorde ju inte det. De tog ju fart lite senare. De gjorde en,
riktigt en jättebra
svag
vårsäsong.
Ja, de gjorde en riktigt svag inledning. De hade ju inte en vinst typ första matcherna, tror jag.
Ah, okej. Okay.
Men ja, just det. Sen tog det fart.
Just det, de gjorde bra prestationer men fick inte med sig poängen.
Sidklöv kom ju in och då.
Det var lite VSK över dem faktiskt.
Ja,
var det.
Som VSK, de kommer också komma.
Ja, jo, men det tror jag också faktiskt. Nej, men BP har ju alltså framförallt, ja, spelarna ska ju premieras. Jag tycker att sportsliga ledningen som har hittat de här spelarna ska premieras också. För att BP letar ju inte på en hylla som övre halvan klubbarna gör, men som de kanske borde göra. För att det är bara att titta. Danskarna, alltså vet han, Kåre Barslund, jättebra.
Ja.
Spelar väl in i mittfältare den här matchen, va?
Ja, Christensen.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jävla avslut också med huvudet.
Ja, verkligen. Vasic är där som garanten. Även om han inte är garant när det kommer till avslut alla gånger, så är han ju jävligt jobbig att möta. Alltså han är ganska snabb, rörlig, stor och stark.
Det är framförallt elektriker.
Jo, vad det nu gör på fotbollsplanen. Men uppenbarligen, det är tips till alla fotbollsspelare som kanske lyssnar på den här. Bli elektriker då.
Är det bra på kopplingar?
Ja, exakt. Länkspelet.
Länkspelet, ja.
Timothy Andersson, men ganska lik OP.
Man
har ju
nästan glömt
bort
Alexander Jensen som var dominant. Ja, men,
jag tycker att han är typ BP:s bästa spelare. Som han i stunder var fjolår säsongen också. Jag tycker att han är klass, verkligen. Mm. Och man förstår att BP, för att det är klart att det fanns intresse och bud på honom i vintras, men man förstår att de inte släpper honom för vilken slant som helst. Utan det ska ju till Inossa-pengar för att släppa honom.
Ja. Ja, och man tappade liksom styrka i mittlåset. Nu har man...
Men Abrahamsson har ju gjort det jättebra.
Ja, och Björkander som man har värvat in också fint, tycker jag. Underskattad spelare.
Abrahamsson som är från...
Diffen.
Diffen, ja, precis. Han och OP lämnade väl samtidigt och båda gick väl till Akropolis, va?
Mm. Och stökig sen förening.
Hamnade ju båda sedermera i BP. Och Abrahamsson fick ju hålla lite mer roll bakom i fjol. Eller han fick inte spela lika mycket. Men i år då så visar de att de tror på honom. Och han gör det ju, jag kommer ihåg både i kuppen att jag imponerades av honom. Så att han har ju verkligen växt fram på ett bra sätt.
Ja, man roterar in Sidklev här också.
Mm.
Det är inte så att Lukas Bergström har gjort en dålig inledning, tycker inte jag.
Nej, men kanske är så pass jämt mellan dem då. Ja. Att den här matchen skulle passa bättre.
Ja.
Ja, vi får fråga Engelmark. Noterar också att Alfons Lohak får hoppa in.
Hur gammal är han då? Är han 12
17.
Eller?
17.
Ja, men man blir ju så trött på de här.
Vadå trött?
Nej, men som när FCK värvar han lillkillen som var en stor snackis förra veckan. Ja.
Mads eller Jörgensen. Ja.
15-åringen som ser ut som att han är 8.
Ja, han såg faktiskt ut som 8. Det måste vi säga.
Ja. Ja, men det är kul, Lohake.
Ja, och det finns ju,
också.
Ska inte säga för mycket heller, men det kommer ju en del uppåt från BP's akademi också som ser kusligt bra ut.
Ja.
Kusligt bra ut, vill jag säga. Vad vi såg deras pojkar tidigare här förra helgen.
Ja,
läskigt bra alltså.
Ryktas ju om att de har den bästa pojkar 10 kullen på länge, va?
Ja, men framförallt den spelaren, den bästa P10-spelaren skulle jag säga.
Ja.
Som spelar P17 i gjorde mål här i helgen.
Ja, han är 13 och spelar...
Ja, 14. Fyller 14.
Ja, och spelar med 17-åringar.
Ja. Det säger någonting. Ja, det är GDPR, va?
Nej, inte när det kommer till...
inte?
Nej, inte.
Får man outa yngre spelare?
Sådär? Ja, det får ju prata mycket du vill.
Nej, Alexander Andersson,
ja,
är det ju. Som är, jag har sett att sporttouchen och sådär har gjort porträtt på honom, kan man säga.
Och det var han som var i norska logen.
Ja, exakt. Mm. När Djurgården... ja, i kuppen var det, va?
Ja.
Tog sig vidare. Så var han
Göteborg.
Så Kissen har ju stenkoll. Han har ju tränat på kartier också. P10, ja. BP. Så han har ju full koll där, naturligtvis.
Han har ju inte lika många följare på Instagram som Lukas Bergva hade på den tiden, men nästan uppe i 5000 följare på Instagram. Mm. Så att, ja, det är så det är där vi är idag. Mm. Ett otroligt skott, såg jag.
Mot AIK?
Nej, på sporttouchen.
Ja, nej, men hans intensitet och fart är ju kul. Jag såg ju, fan vad vi går in på sidospår. Kommer lyssnarna ens vilja höra det här, undrar jag. Jag var ju Barcelona på fotbollscup.
Ja.
Samtidigt i en annan cup i Barcelona så är ju BP's P10, Djurgårdens P10 också med. Bara det att de möter ju Barcelona, Espanyol och PSG och sådana klubbar.
Och vilka möter ni?
Broadcast Rovers.
Broadcast?
Något sånt, tror jag att de heter. Broadcast Rovers eller något sånt.
Broadcast är ju att man sänder TV.
Ja, det vet jag. Det vet jag. Och något italienskt gäng från Venezia-området. De var jävligt bra, ska jag säga. Men det var inte samma prestige eller anseende av den turneringen, såklart. Men då kollade jag faktiskt i efterhand. BP som åkte ut i kvarten, tror jag, mot Barcelona med 1-0. Och han, Alexander Andersson, är ju dubbelt så snabb som varenda spelare på planen. Bara en kort, eller en någorlunda lång utläggning då. Kanske ointressant för många som lyssnar. Ska vi röra oss vidare?
Vi gör det.
Champagne. Vad heter det? Champagne.
För här har vi lite champagne också. Först ett glas. Höjer mitt glas.
Ja.
Till domare Fredrik Litte.
Mm.
Hanterar matchen felfritt. Fantastiskt bra nivå. Det är inga domslut att diskutera i efterhand. Frisparkar åt båda håll, bra nivå. Eller när han väl släpper, han tillät ganska mycket spel. Det var inte som i matchen Sirius Värnamo som jag reagerade på. Fy fan vad den gick långsamt ibland. För tempo tyckte jag var bra bland spelarna, men Viktor Wolf blåste ju av för allting. Det är inte innebandy vi
blåser sönder matchen.
Ja, men det är inte innebandy. Alltså så fort någon bara nuddade någon, ja, så är det frispark.
Glenn Nyberg var ju bra i derbyt också,
ja. Ja, men det är så jävla less på det där. Fan, det är inte volleyboll för fan. Nej, låt oss spela i en kontaktsport. Måste kunna vara närkamper också. Här var det närkamper ibland och då blåste inte Klitte alla gånger med all rätt. Och sen så Så noterade även i sluttampen när typ Bayern jagade ett kvitteringsmål och man var upprörd över något inkasse. Fredrik Klitte pratade med spelarna, mycket bra. Så att han ska hyllas, vi har ju varit hårda mot honom, men när man gör någonting bra ska man också berömmas för det, tycker jag.
Absolut, absolut.
Så till matchen då. Så tycker jag att Häcken kommer ut snäppet starkare än Hammarby. Man anfaller ju liksom. Jag är ju lite orolig för Häckens balans i år. För den som spelar sexa är ju Simon Gustafsson, som typ tidigare har spelat tia. Men ja, om vi går in på han så löser jag han, eller jag kommer återkomma till hans insats. Men man trycker också upp båda ytterbackarna. Nu är det inte Julius Lindberg som är högerback, utan Axel Lindahl som också är en offensivt lagd högerback. Till vänster Adam Lundqvist, som båda liksom kommer upp som yttrar i spelet med boll. Vilket då, om man får till den matchbilden som det blir mot Hammarby i stunder, så kommer man trycka ner Hammarby jävligt lågt i planen och motståndet generellt. För man kommer runt på kanterna. Jag tycker att man ser det väldigt tydligt att Häcken satsar på genombrott längs kanterna och inte centralt, som man kanske har gjort lite tidigare under Högmo. Det kanske har helt med att man möter Hammarby och en del av Pacos matchplan för just den här matchen. Jag vet inte, men det var väldigt tydligt i den här matchen att man spelar ut den på Inosa oftast, vänsterkanten då alltså, Inosa. Och Adam Lundqvist kommer på överlapp, Amane Romeo finns där och överbelastar, så är de helt plötsligt 2-1 eller 3-2 i många situationer, vilket skapar yta och tid åt Inosa, som får utmana en mot Hampus Skoglund väldigt många gånger. Hampus har ju en tuff match på så sätt, för Inosa är så jävla kvick och teknisk.
Ja, satan vad han har kommit igång.
Han var ruggigt bra den här matchen, verkligen. Otroligt bra. Både första halvlek men även andra halvlek. Dels också att det är inte bara att han utmanar och inte levererar någon slutprodukt, utan jag tycker ofta att inspelen är väldigt bra. Och det kommer ofta en passning, en cutback. Det är precis så de gör mål ju. Där Simon Gustafsson fyller på och smackar in den där. Jättefint mål. Så väldigt kul att se att Zeidane Inosa har kommit igång på ett fint sätt. För att han var ju väldigt bra i BP. Spelar ju lite annorlunda fotboll i Häcken, eller kan liksom pulsera matcher på ett lite annorlunda sätt än vad BP kan kanske. Det finns ju skickligare spelare i Häcken än i BP. I alla fall, Hammarby kommer ju tillbaka. Hammarby som fortsätter att tro på sin idé. De ska spela upp bakifrån. Men vad gör man? Varför vill man spela upp bakifrån?
Berätta, du är coach.
Eller varför vill man ha så många spelare som är nära sitt eget mål där? Jo, för att locka upp Häckenspelarna. Det har ju Kim Hellberg varit väldigt tydlig med. Det gör ju Häcken. Häcken vill ha det som ambition att störa och vinna bollen nära Hammarby straffområde gång på gång. Vad gör Hammarby då? När de inser att Häcken är väldigt många där. De tofflar upp bollen högt upp, inte ut i inkast eller något sånt. Utan upp på framförallt Josef Erabi, som ju har ett tydligt övertag där i det felvända spelet. Han kan ta emot bollen varenda gång. Han vinner ofta frisparkar runt mittplan, så att Hammarby kan, ja, men de kan etablera ett spel liksom. Så att man har skippat, man bryter linjer, 2-3 linjer till och med på det där sättet, och kan då komma in i matchen.
Men jämför med då till exempel Sirius, hur lite de lyckas involvera Salek, som också stor, borde ha övertag på sina mittbackar. Erabi är ju kanske inte lika lång, men han är ju minst lika stark. Han är uppe i 37 bollkontakter i den här matchen. Så där har man ju kommit, tycker jag, väldigt långt i Bayern med att involvera honom.
Precis, det håller jag helt med om. Och det är ju så fördelaktigt. Och Sirius kan ju göra samma sak också, för att de har ju en väldigt stark, alltså Salek har ju alla chanser i världen att kunna vinna sin duell mot en mittback.
Ja, men det, man blir ju också lite besviken på de stora niorna som sen är dålig i felvända spelet.
Ja, det blir man ju oerhört frustrerad på. Oerhört frustrerad på.
Vissa, men jag tror att Salek skulle klara det. Ja, vissa är det bara att det är ibland dålig teknik. Ja. Vissa gånger är det bara att de är dåliga på att länka.
Ja, eller dålig timing. Ja. Eller dåliga på att använda sin storlek ibland, kan det vara. Att man är fysiskt dominant men inte använder det på rätt sätt.
Erabi har ju tränat till sig en kropp som gör att han kan använda sin kropp. Och han är ju smidig, han är snabb. Han har funktionell teknik, tycker jag.
Verkligen.
Så att, nej, det är, där har de hittat någonting.
Ja, och de lyckades jättebra på just det. Och sen så tycker jag att Hammarby är bra när de lugnar ner passningsspelet. De för matchen emellanåt. Vet inte exakt siffrorna på bollinnehav så där på rak arm, men jag får kolla upp det.
Jag kan säga 50-50.
50-50, ja. Så att det är ju helt enkelt. Häcken vill ju också pulsera matchen, driva matchbilden. Så att det var väldigt rimligt på så sätt. Och på det sättet så jobbar sig Bayern in i matchen. Till slut så skapar man också en hel del, eller en hel del chanser i krydd. Men man,
tillräckligt många lägen, ja, som Hellberg säger, till att de också kan vinna matchen.
Ja, alltså, nej, nej, Hammarby skapar någonstans... väl egentligen fler... Man får avslut. Häcken skapar egentligen fler chanser där, mm, man inte får avslut på alla lägen. Hammarby får ju faktiskt avslut på sina sådana chanser. Så att där, då förstår jag att när man tittar siffrorna, för jag misstänker att Hammarby har högre XG i den här matchen då.
Ja, men de har lika många stora möjligheter, ja, och
exakt, för då handlar det ju om att
på mål är typ lika.
Ja, då handlar det ju om att Häcken inte riktigt får, ja, men den sista passningen, eller att det blir en block på sista på, innan man hinner skjuta eller sådär.
Mm.
Men matchen är ju väldigt, väldigt jämn på så sätt. Häcken är farliga när de kommer runt på kanterna, vilket är, ja, framförallt vänsterkanten med Inosa. Hammarby är farliga generellt, och Besara, ja, men för han normalutdelning, som vi har ju vant oss att se när Besara, framförallt på hemmaplan, då vinner nog Bayern den här matchen.
Mm.
Faktiskt. Och framförallt tror jag att väldigt många Hammarbyare kommer reagera på, eller att de grämer sig över när det står 1-0. Det är ju då Hammarby, alltså jag tror de har två eller tre riktigt bra chanser att kunna sätta 2-0. Det gör man inte. Kort därefter istället så Häcken trycker ner Bayern jävligt lågt. Det kommer 1-1. Inte alls orättvist heller, för Häcken har verkligen skapat tillräckligt för att göra ett mål. Och sen så står ju matchen och väger där. Jag tycker Häcken är lite mer, de trycker på lite hårdare liksom. Och eller de är lite tyngre till slut. Jo, vad händer efter typ, jag tror det är 9 eller 10 hörner i andra halvlek som Häcken har. Och ja, nu var det inhoppande Pontus Dabo som, tror jag, serverar Even Hovland som nickaren. Och ja, ska man, jag vet inte, Simon Strand är ju på den med nick. Ska man kräva att han ska kunna nicka över den? Jag vet inte, det är, nej, svårt. Det är svårt det där. Så att Even Hovland är ju livsfarlig på offensiva fasta. Det vet vi ju sedan förra året och året dessförinnan också. Jävligt bra. Vidare då. Tycker att Viktor Djukanovic hade ett stort övertag på Axel Lindahl som varnades tidigt. Det blir ju, ja, men Hammarby blir så mycket mindre potenta när man tvingas byta ut Viktor Djukanovic och inkommer Abdelrahman Boda. Och det är inte på något sätt, jag har sett att han har fått ta emot en hel del kritik på sociala medier. Men Boda är ju en bra spelare. Sen så är han just nu för, eller just nu, ända sedan han gick till Hammarby är han för ineffektiv och kommer inte till de absolut tätaste chanserna. Man behöver hitta en lösning där på något sätt. Antingen Kim Hellberg får jobba med vilka ytor han ska vara i, eller så får han kanske söka sig till en ny adress, tror jag. För att det stämmer inte som det ser ut just nu.
Men lite som med AIK, tycker jag att det börjar sätta sig en elva någonstans i Bayern. Där man kanske kände sig för lite mer i början.
Ja.
Man testade Dennis Gül och Djukanovic blev petad någon match sådär. Men det känns ganska satt nu. Det är väl den här Basumana Traoré man tror kanske kommer ta plats till slut också.
Ja, och nu många bajare skriker ju efter att slänga in honom också. Men, ja, men det är så här, ja, det är jävligt lätt att säga när det inte funkar. Boda är ju en bättre fotbollsspelare idag. En komplett fotbollsspelare som dessutom har relationer till alla spelare på planen. Så att jag förstår mycket väl att man spelar med honom. I sitt värderande, han är ju mer mogen och har ett vasst skott. Basumana Touré, ja, han är ju supersnabb. Men vad har han mer än så just nu på en allsvensk scen? Det är ju mer osäkert. Så att lugn och ro. Sitt lite lugnt i båten. Han kommer tids nog få sina chanser. Men att slänga in honom nu, ja, det är väl... Jag hade kunnat köpa det också, men där och då när bytet görs, det står ju inte... Då står det väl 1-1, tror jag. Så. Nej, eller ja, 1-1 eller 1-0 till Hammarby.
Din långa utlängning där, vi måste ju hylla Kurtulus också.
Kurtulus, ja, jättebra. Jättebra den här matchen. Gör mål också. Men
han visar ju att han, ja, att han är liksom en av... Det är ju han och Besara som är bäst i Bayern.
Alltså, ja, så han är ju en av seriens bästa mittbackar, tycker jag. Ja. Jag tycker han är kanon i den här matchen.
Efter skadan, huvudskadan, ja, har han ju kommit in och varit bra i alla matcher.
Sen så ska han också lastas för 1-1 målet, för det är en för dålig rensning av honom som tofflas ut alldeles för lågt, vilket gör att Häcken senare mer kan trycka in bollen och så är det 1-1.
Så det är mycket kvar att göra fortfarande.
Så är det absolut. Det är det. Och det leder oss in på den spelare som jag verkligen vill berömma den här matchen, förutom sig Danny Nosa, men Simon Gustafsson, som ju nu verkligen har klivit ner och axlat brorsans tidigare som sexa, gör ju det med bravur. Precis, alltså man ser ju att de är tvillingbröder i sättet de rör sig, i ja, men, de spelförståelsen, de tittar efter samma alternativ. De har kvalitet nog för att kunna slå de passningarna genom lagdelar. Och, nej, men det ser så lätt, du vet den där klassiska varma kniven genom smör vid många passningar. Jävligt imponerande och kul att se att han... axlar den rollen.
Men offensivt så fortsätter ju Häcken leverera. Defensivt så ser det ju fortfarande svajare ut. Och det behöver sätta sig. Och det kommer det väl göra med Lode och Hovland. Kanske till slut. Och sen att man får in en högerback som alltid spelar.
Framförallt skulle jag säga att det är en balansfråga i det här fallet. För att Häcken... som sagt, de trycker ju upp båda sina ytterbackar jättehögt upp.
Ja.
Då blir det ju, alltså, även
det
om
Lode... ju Malmö också när de spelar.
Jo, men Malmö är Malmö
ja,
också.
Och Malmö har Pontus Jansson och Derek Cornelius liksom.
Ja, och de har någon, alltså, så här, om de har Simon Gustafsson som sexa eller Sergio Peña, ganska lika förvisso, men Peña är lite mer statisk. Simon Gustafsson följer ju med upp och avslutar anfall. Ja. De har även Lasse Berg Jonsson som också är en bra återerövringsspelare när man väl tappar bollen.
Plus att Romeo är ju bra på det också.
Det är han. Eller han täcker ju väldigt stora ytor, men han vandrar ju upp mer offensivt skulle jag säga ofta. Men han hinner ju hem också väldigt ofta. Men det är också en liten spelteknisk detalj det tycker jag, för att Malmö, de överbelastar ju så jävla mycket på den kanten om anfaller. Vad betyder det? Du har jävligt många spelare på den sidan eller runt bollen när du väl tappar den. Häcken, det behöver inte alltid vara så. Och jag tycker det är en jävla stor skillnad i Hammarbys chanser offensivt idag eller kontra mot Malmö. Då är det faktiskt klassskillnad. Och det är i stort sett en balansfråga skulle jag säga.
Yes.
Är vi klara där eller?
Ja.
Vi har match ikväll också.
Ja, en match.
Elfsborg-Kalmar.
Yes. Den snackar vi ner i morgonens avsnitt. Och då tar vi även ut omgången själva.
Det gör vi.
Sen är det en liten överraskning här då.
Just det.
Intervjumässigt. Det ska bli jäkligt kul. Lasse Lagerbäck som har hookat upp oss.
Ska vi inte trycka ut och lyssna på Bills frågor och så vidare?
Ja, det kan vi göra. Ja, men vi kan säga att det är fin besök.
Ja, verkligen.
Sportchef i Bayern München.
Nej, akademichef samt talangscout i många år. Björn Andersson.
Ja.
Som även har vunnit Champions League två gånger.
Otroligt.
Innan det var Champions League, ska sägas.
Otroligt.
Ja.
Berömt citat. Från U21 EM. Ingen av de här spelarna kommer bli... Vad var det?
Nej, Bayern München vill inte ha en enda av de här. Eller alltså, ingen av de här hade... Bayern München kollar inte på någon av de här spelarna. Något i den stilen sa han. När Sverige vann U21 EM.
Ja.
Säger någonting. Nåväl.
Så är det. Och sen så är det midweek omgång. Det ska bli jävligt roligt. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er där ute så hörs vi. Ciao!
Ciao.